Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer Gbg, en podd om lokalpolitik i... Vänta!
Ska vi byta?
Är det ett julavsnitt? Ska man göra något annat?
Du lyssnar på Bjällerklang. Vad händer Juleborg?
Nej! Nej, men... När kommer tomten till Gbg?
Ja, exakt.
Vi sätter igång med lite så jazzmusik bara. Och så kör vi lite så här low vibe intro.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer Gbg? En podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Hallå.
Hej. Och Johanna.
Hej.
Och jag heter Martin. Jag går reg Jakob, hej, men inte dig, Johanna, hej. Det var... Jag vet inte. Missgyni för mig, första som händer.
Men jag tror du blev lite förvirrad av att vi bestämde oss för att vi skulle göra det här lite mer low-key julmysigt så att alla började prata lite långsammare och lite mjukare. Ja, det precis. Blev en väldigt konstig vibe.
Det är inte alls den viben som den här podden har.
Nej.
Men vi sitter här med lite pepparkaka och glögg och...
Julsnus.
Julsnus. Mm. Finns det julsnus?
Ja. Äpple och kanelsmak och sånt.
Oh, vad äckligt. Det är för vidrest jag kan tänka mig.
Men är det... Nej, men vadå, det smakar ju som varm och kall fast i snusformat.
Det var inte ett bra säljkö.
Men jag tål ju inte kanel.
Aha.
Alltså på ett personligt plan.
Varför
jag tycker det är äckligt.
Okej, du gillar inte träd och bark och sånt?
Nej, jag gillar inte träd, gräs och stenar. Jo, jag gillar träd, gräs och stenar. Men jag gillar inte kanel.
Kanel, gräs och stenar.
Nej, jag gillar inte sådana manliga dofter som kanel och mysk och seder.
Men det är ju mer en smak än en doft, skulle jag.
Ja, jag tycker att kanel är väldigt gott, men jag tycker inte kanel är gott i en sån varm kall till exempel.
Nej.
Men det är bara min åsikt.
Hade du haft det som eau de cologne, Jakob, om du hade kunnat?
Kanel. Varm och kall?
Ja.
Vadå? Eau de kanel?
Ja, det är bara att ta lite, doppa fingertopparna och ta lite på halsen.
Nej, jag kan ju blanda ihop lite goda här, bergamott, kanel och...
Det blev lite te-tema nu också.
Citrus någonting, det hade kunnat funka kanske. Lite så milt.
Nästa års julklapp, men årets julklapp är ju faktiskt en könsneutral absolut parfym. Så det är lite vi...
Hur luktar den?
Det beror ju på.
Lumpenförråd typ, eller?
Jag tänker att det luktar mycket seder och mysk, men...
Det är lite konstigt just att de sa unisex-parfym, inte bara parfym.
Ja, men
det är faktiskt sant.
Det är inte lika woke.
Ja, men
det är också sant. Bra, två väldigt bra poänger. Mm.
Men är det så, om jag är en tjej eller en kille som gillar tjejlukter och tjejkilldofter och sånt, då får inte jag ha det den här julen, enligt...
Svensk Handel, typ.
Svensk Handel. Mm. De tycker att jag ska köpa en unisex... Eller är det för att jag har en killparfym hemma, eller jag har en tjejparfym hemma, men jag har ju inte en unisexparfym.
Nej, jag tror precis att du ska utöka ditt badrumsskåp.
Just det.
Men det är ju lite samma som ibland när jag får upp reklam för Adidas unisexkollektioner.
Mm.
Och så är det typ så här, ja men det här är en unisexkjol. Alla andra av Adidas kjolar är inte unisex, men den här är det. Det är bara att den ser exakt likadan ut, men vi kallar den unisex. Ja, men det är väldigt så konstigt, för jag menar allting blir unisex om man bara väljer att inte marknadsföra det till en specifik kön.
Ja. Vad ska vi prata om idag?
Det har hänt ganska mycket i Göteborg den senaste månaden.
Alltså, vi har väl lite ett julbord att bjuda på, tänker vi, idag. Med lite olika nyheter och så det är väl egentligen det vi gör idag.
Ja.
Moderaterna i Göteborg lade ut på sin Instagram att man vill bygga ett nytt körfält i Gnistängstunneln.
Jaha.
Var ligger Gnistängstunneln?
Gnistängstunneln ligger efter Älvsborgsbron om man ska mot Frölunda torg.
Just det, så det är liksom...
Eller Askim mot det hållet liksom.
Södra. Så det är liksom mellan Majorna och liksom västra Göteborg typ?
Ja, det går ju under Grimmeredsberget.
Just det.
Mm. Så det är inte under älven liksom?
Nej.
Vi har ingen sån.
Faktiskt en tunnel som är byggd där en tunnel bör finnas.
Det är en bra tunnel alltså?
Ja.
En av Göteborgs bästa kanske?
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Ja, inte om man ska lyssna på Moderaterna.
Nej.
För de tycker det är för mycket köer. Men, och de vill ju släppa fram bilar. Men också bussar.
Men... Jag undrar en sak där. Det här känns ju väldigt tydligt att de liksom försöker vända sig till en viss väljargrupp, eller?
Ja.
Som är typ deras väljare i Askim.
Ja.
Men har de inte de väljarna redan? Eller de har kanske så få väljare nu.
Men det kanske de... redan kom på, för det som hände var att de la upp först ett inlägg. Vad var med texten?
Släpp fram bilen i Gnisthängstunneln. Bygg ett tredje rör för mindre köer. Sen lägger de ut: släpp fram bussen i Gnisthängstunneln.
Just det.
Bygg ett tredje rör för minskad trafik. Eller men minskad kö.
Är det liksom en bestående tunnel av olika rör? Det känns väldigt framtids...
Jo, det kan de göra.
Aha. Ja. Det lät bara så obehagligt. Alltså det känns som att det är teleporti eller någonting.
Men Johanna, vet inte du är biltunnel?
Tingstadstunneln är ju två rör.
Ja.
Ja, det är liksom flera rör på varandra. Ja, det är
nej,
det
inte
jag.
På bredvid.
Nej, bredvid.
Ja, det känns obehagligt. Jag minskar verkligen min lust att åka i en tunnel.
Men det är ju sant att om man bor i Göteborg och inte åker bil till vardags,
ja,
så har man ju inte ens... Alltså, för det här känner jag också varje gång jag sätter mig en bil i Göteborg. Åker genom till exempel en tunnel, så känner jag att det finns en annan del av Göteborg som man aldrig ser.
Ja, men jag känner ju också panik.
Ja,
alltså precis. Man känner verkligen att det kommer någonting, kommer gå åt helvete så fort man sätter sig i en tunnel.
Har du klaustrofobi?
Jag får det av tunnlar, tror jag.
Ah, okay.
Ja, okej. Tunnelfobi.
Förståeligt.
Jag kan också känna igen mig i den känslan.
Man har, har man inte sett väldigt många katastroffilmer där saker går åt helvete i just tunnlar och folk måste gå ur sina bilar och det är så här jobbigt? Liksom.
Och att tunneln håller på att falla in och måste springa snabbare än tunneln faller in.
Ja, det finns ju en norsk helt katastroffilm om just en brand i en tunnel.
Ja, precis. Två separata tredje rör.
Nej.
Ett tredje rör med både bil och buss, tolkar
jag
det som.
Jag tolkar det som att de bara motsäger sig själva. Att de först vill ha ett tredje rör för bil.
Ja, och sen ett för buss. Eller samma för... Ja, det är sjukt oklart alltså.
Men de vill väl ha både, vill väl både att bilar och buss ska åka det här nya tredje röret.
Ja, men... Ja.
Men framförallt behöver man väl fyra rör i så fall. Nej. Alltså, man behöver väl ett fram och ett tillbaka.
Nej.
Men alltså, det kan ju vara...
jag tycker rör är så förvirrande.
För Gnisthängstunneln idag är ett rör dit och ett rör in mot stan.
Ja,
just det.
Exakt, då borde de ju ha fyra eller två. Jag tycker det måste vara ett antal. Men varför ska det vara tre då? Kommer ju då
de måste ju bestämma sig vad fan de ska släppa fram, om det är bussen eller om det är bilen.
Det måste de, det håller jag med om.
För det känns ju konstigt, alltså bygger de ett tredje rör för bilar, så kommer ju biltrafiken öka. För att folk kan tänka, men gött, det går ju, fan det är inga köer i rusningstrafik vid Gnisthängstunneln längre, då kan jag ta bilen.
Men frågan är väl då, som du är inne på Johanna, kommer det vara enkeltrafik i det här nya röret?
Kommer det vara tredje röret vara till eller från stan?
För att i så fall kommer man ju skapa en enorm flaskhals istället.
Ja, okej, okay, det är sant. Ja.
Att det kommer få fler personer som åker genom tunneln.
Ja.
Men det kommer bli jättelång kö.
Ja, eller bara man bygger ett stort rör. Istället för ett alltså ett med...
Just det.
Ja. Men jag tänker att då bygger man ju, om man är smart och liksom ändå vill minska biltrafiken, ett rör med bussfiler uteslutande.
Mm. Ja, det är ju, alltså bussröret röstar jag för.
Ja.
Jag tycker att vi är för besatta av det här med gör.
Jag tänker att vi måste gå vidare.
Ja.
Jag läste idag nu på GP, det är kanske många som har undrat, varför är det ett hakkors på Göteborgs äldsta spårvagnar?
Ja, det har någonting med Adolf Hitler att göra.
Det är ju då för att de äldsta spårvagnarna är nazister. Nej, det är det inte. Det är för att de
äldsta... Det är inte klotter vi menar, utan det är liksom...
Exakt, jag tänkte också det, så det går runt en klottrare i Göteborg som bara taggar hakkors på de äldsta spårvagnarna.
Nej. Lyssnar du riktigt noga så kan du höra tyska tal komma från när den svänger, när den gnisslar till så ordentligt. Nej!
Det är i alla fall det här företaget ASEA då, som hade ett hakkors som logotyp.
Och de det här är ju inte en nyhet, vill jag bara säga. Att GP skrev om detta är ju ändå lite...
Det är ändå old news.
Ja.
Och sen har de ju skjutit på det, så att den här M34 som jag har väntat på hela hösten, den skulle ju, alltså den 45 meter
den skulle komma nu i december.
Den skulle komma till december, nu har den skjutit fram det i januari.
Oh.
Men de har börjat provköra den så att man kan se den längs älvans.
Ja.
Linje. Jag är astaggad, så att jag kommer nog sitta och titta ut genom fönstret på jobbet fram tills jag går på semester.
Varför är du så taggad på M34?
Jag hade en kompis en gång som sa att kvinnor är väldigt fixerade vid saker som är onaturligt stora eller onaturligt små. Det var inget sexuellt. Och det är någonting väldigt kittlande med en spårvagn som är mycket längre än alla andra spårvagnar.
Men jag håller med. Jag håller verkligen med.
Eller vadå, det är väl både och. Alltså typ så här, alla gillar väl stora grejer typ.
Ja, det är väl fett liksom.
Ja.
Men det kommer vara så coolt när du kan köra så. Du kan liksom jogga i spårvagnen. Du kan göra så här beep-tester i spårvagnen.
Ja, men framförallt så kommer det vara coolt att se den liksom.
Ja, menar så. Mm.
Ja, den kommer ju majestätisk, tänker jag.
Ja, jag är tyvärr inte lika intresserad av spårvagnar som er två uppenbarligen.
Men det är min inre femåring, tror jag, som tycker det är spännande.
Men det är som att man kommer att sitta på som ett tåg genom stan.
Ja,
alltså det kommer ju vara skitcoolt.
Men de ska ju dra in massa hållplatser också.
Ja, nu ska de ju dra in hållplatser. Framförallt vid Roddföreningen.
Just det. Ja.
Ilskan.
Ja.
Ja, och det är ju längs älvan, så det är ju att det måste bli längre mellan hållplatserna för att den här jävla spårvagnen är så jävla lång.
Men samtidigt, är det inte jättekort mellan Roddföreningen och är det Saltholmen?
Jo, det vet man ju när man sitter där i 55 grader och håller på att dö av svett liksom sista hållplatserna innan Saltholmen, att man bara, varför är alla hållplatser inte Saltholmen? Ja, men det är, alltså, så är det ju, så det är ju kanske för många. Och det är bara rika människor som bor där ändå som tar bilen ändå. På tal om färdmedel är jag på olika övergångar här nu. Socialdemokraterna gick ut för några veckor sedan och ville förbjuda elsparkcyklar i Göteborg.
Just det. Det här är spännande.
Ja, inte en dag för tidigt alltså.
Ja.
Tyvärr så gick Daniel Bernmar ut och sa emot Socialdemokraterna och höll inte med. För de tyckte inte att politiken ska värdera olika färdmedel eller sådär.
Mm.
Och då gick Moderaterna ut och sa att vi ställer oss på Vänsterpartiets sida för att Socialdemokraterna, de är bara så DDR-byråkrater som vill tillbaka till 80-talet. Och då ringde GPSSU som var de som hade föreslagit det här. Och då sa de så, alltså, vi är 20. Vi är inga DDR-gubbar alls.
Vad intressant. Alltså, det här måste vi reda ut. Ja. Vad tycker vi i podden om elsparkcyklar?
Jag är ju pro-socialdemokraterna i den här frågan. 100%. Jag hade inte kunnat vara mer för socialdemokraterna i någon fråga, tror jag.
Alltså, du måste vara försiktig med hur jag kan klippa det här.
Det händer alltid.
Jakobs alltså, frestelse kommer här.
Jakobs frestelse. Boy, är det min frestelse?
Ja.
Nej, det vet jag inte.
Är det guilty pleasure?
Nej, inte guilty.
Känner hur håret susar över Älvsborgsbron?
Nej, jag kan ju cykla. Jag har ju två ben som är fullt fungerande.
Vad tycker du om elsparkcyklar?
Jag använder dem tyvärr ibland. När jag har sen till framförallt skola.
Men då skulle du drabbas ändå av Socialdemokraternas och SSUs ungdomsförbundet.
Ja, men jag kan också leva med det.
Ja.
Mm.
Det är inte så att jag kommer gå i taket för att jag kommer spara 10 minuter.
Nej.
Det är ju fortfarande jag som har lyckats komma sent.
Jag har faktiskt aldrig använt en elsparkcykel.
Jag tror inte att jag hade klarat det. Alltså jag tror inte att jag hade kunnat åka elsparkcykel med livet i behåll.
Det tror jag. Jag tror fullt på din förmåga. Okay.
Tror jag. Ja. Alltså jag tycker det verkar obehagligt liksom. Det är ovärdigt och obehagligt, och det är verkligen de två sämsta kombinationerna för mig som människa.
Alltså jag tycker framförallt också att det verkar lite dyrt.
Ja.
Mm. Mm, det är det ju.
Ja.
Så min ekonomi hade ju bara mått bra utav det.
Jag är ju av åsikten att riktiga män promenerar.
Ja, jag är ju en vad säger man?
Promenaddam.
Kommunaldam. Nej, men jag är en fantast av apostlahästar som färdmedel. Liksom. Jag tycker att promenera är den högsta formen, absolut, av transport.
Efter spårvagn, såklart.
Mm.
Cykel.
Cykel är också bra, såklart.
Jag cyklar ju emot, men det har jag ju flera gånger pratat om i mina poddar, att jag blir angripen av olika cyklister.
Så. Men speglar inte det här lite, för att SSUs förslag, och då kan man säga att de är unga, absolut.
Mm.
Vi är lite olika åsikter här inne, och vi är ju av det yngre slaget. Vi är under medianåldern i det här landet, får man ändå säga.
Men vi är väl ändå hyfsat på rätt, alltså så här. Det är inte så att jag inte vill att de inte... Eller,
alltså, jag tänker typ så här, åldersmässigt, vilka skulle ogilla...
Ja,
det tänker jag är gamla människor som där de är vägen för och som ogillar förändring. Jag tänker att vi inte är i den åldern då vi kan börja ogilla saker av dem, den typen av anledning.
Nej, men jag tänker också att det finns en tendens hos äldre människor att man tycker att all typ av nymodighet är framsteg och all typ av framsteg är positivt. Så att, alltså det här resonemanget, eftersom elsparkcyklar används så är det ett tecken på att de behövs.
Just det.
För att man inte insett att kapitalismen skapar nya behov hela tiden genom marknadsföring liksom. Men... det är väl klart om vi hade kunnat typ så här, alltså om det funnits alternativet att hålla sig frisk men aldrig någonsin röra på sig, så finns det ju ganska många människor som hade betalat för det också liksom. Alltså människan är ju i sin natur lat, men det betyder ju inte att man ska främja all typ av lättja.
Jag tänker att ett stort problem med de här elsparkcyklarna är först och främst att det är ett inskränkning ganska hård av det så offentliga utrymmet att röra sig. Det vill säga, folk bara lägger de här elsparkcyklarna överallt, och det är så de ska fungera också liksom. Du ska kunna ta en och sen åka och lämna liksom där du är liksom. Och det gör att det skapar mycket, inte bara olika för de personer som åker dem, utan framförallt för människor som har synskador och sånt, så är det ju jättestort problem med de här på trottoarer och allting sånt. Och att de inte är, utrymmet är ju inte, eftersom de är privata så är det ju inte så att de är skapade för att få plats i staden liksom.
Nej, och det är ju det, de rör ju sig mellan att vara liksom cyklar och gångtrafikanter på något sätt, och bilar också, för de är ju för snabba för att vara på trottoarerna. Men det är ju livsfarligt eftersom man inte har något som helst skydd för dem att vara i bilvägen. Det är väl därför som Sahlgrenska sett en ganska stor ökning av käkfrakturer de senaste åren. Och det är ju, alltså en käkfraktur innebär ju att din käke bryts, så du får leva på soppa. Och så får du ha så här skruvar och muttrar i huvudet. Alltså det är verkligen en fruktansvärt ovärdig skada liksom. Det är ingenting mot de här liksom brutna handlederna i samband med att alla medelklassföräldrar köper studsmattor. Utan det är verkligen liksom, det tangerar ond bråd död typ.
Jag tror att det här är genialiskt bra i Socialdemokraterna.
Ja.
För jag tror att de väljarna som Socialdemokraterna är ute efter, och som de har förlorat en del.
Gråsossar.
Gråsossar, äldre. Ja. Framförallt äldre män har de förlorat en del. Jag tror att det här är exakt den målgruppen som ogillar bara ungdomar som flyger runt på de här.
Ja. Ja. Flygande ungdomar.
Och jag tror att Vänsterpartiet, de måste försvara elsparkcyklarna av motsatt anledning. Att deras stora målgrupp är unga väljare i den här staden.
Mm.
Så även om de ideologiskt skulle vara emot de här, så måste de liksom behålla det. Och där tror jag Moderaterna gör det största felet här. För de är ideologiskt för, men deras väljare i grunden gillar inte de här elsparkcyklarna, tror inte jag.
Nej, de här tunnelaskinsborna med dunväst, de vill ju inte ha en elsparkcykel i plytet.
Om jag, liksom. Om jag kunde ta en elsparkcykel från...
bygget fjärde rör för bara elsparkcyklar.
Då hade jag kunnat åka igenom tunneln. Hade jag inte fastnat i tunneln?
Det har varit obehagligt. Alltså, tänk liksom en kö av elsparkcyklar som kommer ut ur ett rör.
Mm.
Det väcker något i mig.
Men skulle det vara en present från Socialdemokraterna då till göteborgarna om man tog bort elsparkcyklar, tänker ni?
Alltså, ja.
Men det här är inte heller jättekontroversiellt. Alltså jättemånga andra europeiska städer har man begränsat dem så pass mycket, antingen helt.
Köpenhamn har väl tagit bort också, eller?
De började i alla fall med att förbjuda dem mellan vissa klockslag.
Jag var i Köpenhamn förra helgen, jag såg nog inte en enda elsparkcykel faktiskt. Det är faktiskt ganska skönt, för att det är lite störigt när de, alltså när man är ute och går, så är det ju väldigt jobbigt med elsparkcyklarna när de flyger förbi.
Ja, jobbigt.
Cyklar är väldigt mycket enklare att
Köpenhamn är
hålla koll på.
Faktiskt väldigt bra cykelstad.
Men det är jobbigare när man cyklar.
Ja.
För att alla brukar ju ställa dem också på
cykelbanan.
Ja.
Det måste vara sjukt irriterande, speciellt om man har lite fart.
Det är det. Men jag skulle säga att större problem som cyklist är alla som går ner och kollar i sina mobiler och har hörlurar i och inte ser sig om.
Ja.
Så man nästan håller på att köra ihjäl. Så blir man så här, och man bara, kolla dig runt omkring liksom.
Men det är ju samma typ av personer som gör så mot spårvagnar också. Alltså det sjukaste var när jag åkte förbi NK för några månader sedan.
Mm.
Och det var en tjej som gick ut rätt framför spårvagnen. Tittade spårvagnschauffören i ögonen. Medan hon liksom nästan precis blev påkörd.
Att hon var så stannade och tittade. Och
nej, men hon stannade inte. De bara gick jättelångsamt framför och bara liksom tittade rätt på spårvagnen.
Hon tänkte att det var som en bilist.
Ja, men exakt. Hon tänkte att hon liksom utmanade om att hon skulle tämja spårvagnen typ. Nej, men alltså det säger min kollega till mig så här. Det är konstigt inte fler människor dör i Brunnsparken varje vecka. För det är ju fan kaos alltså.
Ja, men det visar också... hur jävla duktiga folk är på
att överleva.
Ja, men alltså på riktigt att så här, ja. Folk är ju trafikgenier i sin idioti liksom, för att hur kan man överleva? Hur kan man gå framför en spårvagn som bara kör mot den typ varje dag och överleva? Det är ändå skills liksom. Mm.
Ja. Det var en dag kanske otur och så fastnar du med dojan i spåret.
Ja,
det...
men
tack och hej.
De har ändå lekt med döden så pass länge att man har fått valuta för pengarna så att säga.
Men sen har vi en till nyhet på temat att ta upp plats i stadsutrymmet. Det är ju lite konflikt kring inglasade uteserveringar i Göteborg.
Just det.
Bland annat Manfreds och Gyllene Prags uteserveringar som då är inglasade.
Manfreds ligger på Linné, eller?
Ja, det ligger precis. Det är även Nordensköldsgatan. Just det. Det är Åsa Lindeborgs favoritrestaurang tror jag i Göteborg.
Jaha.
De har tydligen jättegod schnitzel. Gyllene Prag har ju panerad ost.
Ja.
De har också att man kan dela på ett grisknä och så får man det med surkål, chips och senap.
Är det som man äter i Portugal?
Det är Portugal.
Eller i Tjeckien. Ja, Tjeckien.
Jag vet inte, jag vet bara att den här maträtten...
Gyllene Lissabon,
ja, den här maträtten, den återkommer till mig i mina drömmar, i mina dagdrömmar varje dag. Från och med 2026 så har då stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om uteserveringar som förändrar villkoren, som gör att man inte får permanenta uteserveringar i Göteborg.
Och det var väl för att de tyckte att det var oklara regler nu, va? Att det inte var tydliga regler som man ville ha så gemensamt för alla någonting.
Man menar att plan- och byggnadslagen har man tolkat väldigt snällt i Göteborg innan, men att det kommit flera domar nu som gör att Göteborgs kommun måste, eller Göteborgs stad måste ändra på reglerna. Mm. Och då är det ju så här typisk, underbar, byråkratisk liksom hårkliveri. Så att höj- och sänkbara uteserveringar är okej. Men så fort de på något sätt är förankrade så utgör det någon form av begränsning av det offentliga rummet. Liksom. Alltså man, då menar man att man tar en del av liksom det som ska vara öppet för allmänheten och kommersialiserar och liksom tar monopol på det.
Men gäller det, det spelar ingen roll om det är permanent eller om det är bara på sommaren då?
Nej, utan de här är ju...
Permanenta?
Ja, de här är ju, de är ju liksom ganska, alltså vissa, jag tror att om det var Gyllene Prag eller om de, alltså de har haft det så här 27 år, alltså det är liksom ingen, det är ju ingen stockholmare som kommer öppna krog förra veckan liksom.
Nej, precis. Och då är det i, ingår det i hur fastigheten är byggd i princip, eller?
Ja, alltså de, alla de här, alltså om ni tänker på Linnégatan så har ju nästan alla ställen har ju inglasade utsvängar.
Om de ändå är permanenta, borde man inte bara vara så, okej, ni får hyra den här platsen hos oss? För uppenbarligen har man ju tillåtit dem vara där permanent. Då spelar det ingen roll om det är förankrat eller inte.
Men det kan ju också vara provisor, eller liksom vart en provisorisk lösning som har blivit semi-permanent, eller?
Just det.
Jag vet inte riktigt om man kan hyra ut en del av trottoaren sådär liksom.
Nej.
Men visst, det är ju sant. Det måste ju ändå funnits någon typ av liksom, bygglås och tillåtit dem ha ut och sväng. Och det får de ju ha så länge den är av då den här modellen som är höj och sänk. Alltså det är så larvigt och jag tycker så här, nej, vi kanske inte ska försvara liksom restaurangers rätt till att ta över liksom plats i stadsrummet. Men samtidigt så är det väldigt talande att Göteborgs stad är väldigt bra på att åberopa den typen av demokratiska principer när det gäller att riva saker men väldigt sällan att bygga upp saker.
Ja. Alltså, jag tänker att man ändå är okej med att någon har en permanent utesväng så spelar det väl ingen...
Alltså, så här... Nej, det är bara hårkliveri. Ja. Alltså, det är bara så... Det är bara... Men då kan man bli lite högergubbe liksom. För att det är så mycket av så här, byråkrati som bara handlar om att hitta liksom undantag som inte gör någon skillnad. Liksom.
Ja.
Jag tycker om Gyllene Prag, så att jag tycker det är jättetråkigt. Jag tycker att det är väl som flera politiker har sagt att det regnar ju sidledes i Göteborg så att det behövs ju inglasade uteserveringar. Moderaterna har ju då såklart på sina sociala medier lanserat begreppet Blöteborg.
Herregud.
Är det någonting ni någonsin hört innan?
Alltså, det känns som att vi har ett så här väldigt nära och så starkt förhållande till Moderaternas Instagram.
Ja, jag började ju följa det för några månader sedan och jag blir ju förbluffad.
Det är ju roligt att gå in där och kika lite.
Ja, men det är så, det är lite cringe liksom. det är väl ännu en sån onödig konflikt liksom. För att jag kan förstå när det har ju varit lite kritik när man tar bort om bänk och lite sådär, alltså när det handlar om såhär gatupratar och så, alltså saker som faktiskt, precis som elsparkcyklarna gör, att synskadade och människor med funktionsnedsättningar inte kan gå på trottoaren. Det tycker jag är 100% bra att man tar bort. För det vet man ju själv ibland när man nästan måste gå ut i trafiken för att liksom kunna komma förbi människor på en trottoar. För att det står en typ gatupratare liksom. Det är ju ett mycket större problem än liksom det här torget som Gyllene Prag ligger vid, som typ, ja, det är typ några hundägare liksom, som besöker. Alltså, om man nu vill att liksom torg och liksom gator ska vara levande, då får man väl bygga någonting där. Man kan inte bara hela tiden riva.
Precis, för att det kanske det som avsaknas är ju en idé, en vision om vad det offentliga utrymmet ska vara.
Ja.
Liksom att om man tycker att det är okej med permanenta uteserveringar, då har man ju en vision om, okej, men då ska man säga att okej, då ska vi se till att det blir permanenta uteserveringar, liksom. Om det är det man tycker, liksom.
Precis, nu blir det bara något liksom icke-tyckande och hänvisning till lagparagrafer och domslut.
Det där blir också lite konstigt eftersom det är ändå Göteborg stad som genomdriver alla sådana beslut. Så vem kommer döma Göteborg för att man inte har följt liksom plan- och bygglagen korrekt? Liksom?
Ni tillåter Gyllene Prag att ha en inglasad uteservering.
Men det här är väl också inte första gången man går på just uteserveringar och gör liksom det svårare, eller svårare, men lite tuffare regler för att ha en uteservering.
Nej, det är ganska många ställen som klagar på just det, att det är så jävla svårt att få en uteservering. Och jag menar, det finns ju ingenting som är så populärt på sommaren som att sitta på jävla uteservering och dricka öl. Liksom.
Nej, men det handlar ju också lite om, till exempel om vi tänker på Andra Lång. Där funkar ju oftast uteserveringar eftersom man stänger av bilvägen. Ja. Om man liksom tillåter uteserveringar men inte gör det, så blir det jättejobbigt. Jättestort problem istället. Så det handlar ju lite om sådana saker också, tänker jag. Alltså att uteserveringar blir ju möjliga i ett stadsrum där man öppnar upp för en viss typ av rörelse i staden. Men det är ju svårt att ha många uteserveringar till exempel i utrymmen där det inte är så lätt att röra sig liksom, till fots. Liksom.
På tal om att riva, Gasaplatsen revs ju för några veckor sedan.
Just det.
På initiativ då av Liberalerna i Göteborg.
Just det,
alltså det finns väl ingen som var så hatade under några dagar där. Alltså, Axel Darvik var då, han hade ju i princip ett pris på sitt huvud. Alltså.
Axel Darvik är ju också så, han har ett så väldigt så punchable face, alltså ansikte. Alltså att...
Ja, och jag tänker att alla har väl koll på vad som hände, men Liberalerna ville då göra sig av med den här Gasaplatsen, alltså det här tältläget.
Tältprotesten.
Används pejorativt av dem, men samtidigt så de tältade helt enkelt utanför universitetet för att uppmärksamma kriget i Gaza och uppmana Göteborgs universitet till en bojkott. Högen var ju rasande. Speciellt högen boende runt Vasastan, för de var ju tvungna att påminnas varje dag i sin vardag om att det pågår ett folkmord i Gaza. Och de hade ju också gjort en, enligt min mening, väldigt så här stark och väldigt obehaglig installation där de hade grävt upp liksom som en grav och gjort liksom barnlik stora sopsäckar och lagt liksom som en sån massgrav med barn. Alltså det var...
Ja, det är ju värre än att göra en riktig massgrav.
Ja, precis. Och den kom...
Som Israel gjort i Gaza.
Ja, det var verkligen så här uppenbart. Liksom. Man kunde inte blunda för det. Och då bestämde sig Axel Darvik för att de skulle söka tillstånd då på samma plats som... tältlägret stod, och då skulle polisen avhysa tältlägret.
Ja, för polisen tänkte då att liksom att det här är en protest, den är tillåten, men så fort någon ansöker om, alltså ett eget tillstånd att ha en manifestation där, då kan man inte bara räkna det som en laglig protest längre, för de ska ha rätt att arrangera sin manifestation. Liksom. Det var lite så de använde lagen, kan man väl säga där,
ja.
Liberalerna.
Ja, och då passade polisen på också att vara så här, nej men nu får det räcka liksom. För att polisen har inte agerat eftersom det ändå varit en åsiktsyttring som har skyddats av grundlagen liksom. Då kom ju bulldozers i princip. Alltså det var väldigt så här, klockan typ 6 på morgonen kom de och liksom plöjde ner lägret. Det kom en någon typ av grävmaskin och bara så här slängde alla de här barnlikstora liksäckarna i en sopcontainer och det var så här
väldigt symboliskt.
Väldigt obehaglig symbolik. Och sen klockan 12 samma dag, fredag för några veckor sedan, så fick då Darvik ha sin supertöntiga demonstration.
Just det.
Jag såg ju Fågelklo där.
Ja.
Axel Josefsson gjorde ett framträdande som Moderatens gruppledare.
Just det.
Vad heter Kristdemokrat? Elisabeth Lann.
Elisabeth Lann, ja.
Hon var där.
Mm.
Martin Wannholt.
Ja,
alltså det var ju... Alla våra kompisar i podden var ju där. Förutom Emily Börnfors, Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Jonas Attenius.
Sossarna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern var inte det.
Alltså alla satt ju lite tält också.
Just det.
Ja.
Utanför Axel Darviks hus för att påminna honom lite om att han kan riva hur många tält som helst med stödet för Gaza består. Liksom.
Det var ett bokstavligen ett väldigt litet tält.
Det var ett litet tält.
Det var typ 15 centimeter.
Ja, och då var det väl de dagarna som allt alla Göteborg nästan blev utvisade ur Sverige. Att Johan Persson tyckte att alla som gjorde olika protester mot Liberalerna de här dagarna skulle utvisas.
Just det.
Så vi får väl vara glada att vi är kvar.
Ja, vi vet ju inte. Det kanske...
Men vi kan fortfarande kan bli utvisade.
Skickas till lite varmare breddgrader förhoppningsvis.
Det hade i och för sig varit lite bekvämt faktiskt. Kanske Italien, om det nu är aktuellt.
Om man ska utvisa oss kan vi några Italien. Hade jag.
Bologna är vårt förslag. Men alltså ja, alltså det är ju så pinsamt också när de beter sig så här töntigt.
De har gjort den här frågan till en väldigt stor fråga.
Mm.
Som det finns typ noll väljare för.
Nej.
Alltså det kom ju ut en opinionsundersökning i dagarna som var att majoriteten av svenska folket har negativ syn på Israel.
Mm.
Alla partiers väljare, så är det alla förutom ett partis väljare som har en mer negativ bild av Israel än en positiv bild av Israel.
Mm.
Det är SD eller KD?
Kristdemokraterna hade en.
Ah, just det, det finns fortfarande antisemiter i SD såklart. De hatar Israel av helt andra skäl.
Men det finns liksom en, i allmänhet i Sverige finns det en väldigt så kritisk blick på Israel.
Mm.
De liksom har riktat sig till en väldigt så extrem höger grupp väljare som är så här helt fanatiska i Israel.
Mm, de är fanatiska islamofober.
Ja, precis. Så de är liksom tänker att det här är liksom de som strider mot arabiska paket i princip. Liksom, det är ju det. Det är liksom tanken bakom folk som stöttar Israel. Eller för att de gillar apartheid. Men liksom, det är ju det liksom. Vem ska du vinna när du gör något sånt? Alltså när sossarna säger att de vill bojkotta Israel, då vinner de ju folk.
Mm.
Ja.
För det finns folk som tycker Israel är jättedåligt. Men de som tycker Israel är jättebra, de är inte så många liksom. Jag tycker nog att det där är en, att de har lite fastnat i sin egen så, sitt egna kulturkrig där tror jag. De har inte riktigt tänkt på att det här inte, jag tror det är en majoritet av liberalernas väljare har en kritisk syn på Israel till och med.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Men har inte det alltså förändrats lite över tid sen det började alltihopa? Mm.
Jo.
Också.
Alltså generellt sett i Sverige så har det ju varit en negativ bild av Israel. Sen har den blivit mer positiv fram tills 7 oktober. Ja. Och sen så börjar den bli mer negativ igen. Ja. Men sen skillnaden är att den positiva delen har blivit mer högljudd kan man säga. För att högern har blivit mer höger.
Ja, överlag.
Radikaliserad liksom. Och då har det påverkat en minoritet av väljarna kan man säga.
Det är sjukt att det här enda gången man ser högern demonstrera. Det är liksom när de vill stoppa någon annans opinionsyttring.
Men samtidigt tror jag att Göta studentkår idag beslutade att man faktiskt ska arbeta för bojkott mot israeliska institutioner och universitet som bidrar till kriget. Och...
Ett av kraven för att Göteborg ska kunna bli den här jävla studentstaden 2026 är att man ska lyssna på studenten i stan. Så... Ja.
De nu har Martin Wannholt.
De har ju skjutit sig själva i foten lite. Ja, jag vet inte.
Upp till bevis Martin Wannholt.
Ja, verkligen.
Ola Sarnecke.
Just det. Vad han är i görningen nu då?
Men det är, alltså, nu ska ju inte vi vara så skadeglada i den här podden.
Nej, förlåt Ola.
Johanna, du är ju gejsare.
Ja.
Vi behöver inte kommentera det mer än så.
Nej.
Du och jag, Jakob.
Ni bor på Hisingen.
Vi bor på Hisingen. Vi är gulsvarta Häcken-supportrar. Och vi har ju vår kusin kan man säga i Göteborg.
Mm.
IFK, vår storebror.
Kusinen från landet.
Ja, idag är det kusinen från landet.
Men
historiskt kanske vår storebror. Det går inte så bra för IFK Göteborg.
Nej.
Det har ju varit nära att åka ur. Eller komma i...
Kvala.
Kvala. Ja. Varje två år i rad nu.
Mm.
Det är ju, har varit kaos i Göteborgs styrelse. Många vill ju att styrelsen ska avgå.
Mm.
IFK Göteborg. Och nu kom snacket om att Ola Särnecke, alltså vår gamla byggherre, han är intresserad av att kanske sitta i styrelsen eller till och med vara ordförande i IFK Göteborg.
Vi hade ju ett avsnitt där vi pratade lite om att Ola Särnecke inte alltid förvandlar saker till guld, om man säger så.
Ja, precis. Ola, alltså, det, jag hade ju förstått om Ola Särnecke hade gjort detta när han var primetime Ola Särnecke. Mm. Precis byggt Karlatornet, precis liksom är så, fan vad jag är fet liksom, jag är grym.
Sommarpratade gjorde han väl också?
Sommarpratade, ja. Alltså fram till det här fallet som skedde de senaste två åren, då han bara gått rakt ner i avgrunden. Han har ingenting längre. De vill inte ens ha kvar honom i styrelserna längre.
Nej, att han är, men hade så... inte det varit ännu värre för IFK då om han liksom hade joinat då?
Jo, ja, alltså det här är
och sen liksom bara, vad hade hänt med IFK då?
Exakt, exakt.
Han hade fan sålt ut Ullevi till högst bjudande.
Precis, han hade sålt Ullevi till Doxa. Han får inte sälja Ullevi. Men
precis, han hade gjort sådana affär som han som sålde Eiffeltornet.
Vadå?
Fast med Ullevi. Alltså det var ju en bedragare som lyckades sälja Eiffeltornet trots att han såklart inte ägde det. Typ såhär runt sekelskiftet.
Shit.
Vi kan ju skratta åt det. Ska en byggherre vara ordförande i en Göteborgs fotbollsklubb?
Ja, man bygger upp den.
Ja, exakt.
Det, vissa skulle ju säga att det är lite hyckleri av dig och mig, Jakob, att tycka det här. Med tanke på att ordföranden i Häcken är den före detta vd eller ägaren av BRA, Bra, som har byggt Bravida Arena.
Ja, såklart. Mr. Bravida.
Mr. Bravida, Anders Billström. Som är också en av anledningarna till att BK Häcken stöttar Fredrik Reinfeldt som ordförande i...
Tysta den breder ut sig
i rummet. Han sitter också, han sitter på fyra stolar, Anders Billström, i Häcken.
Gör han det?
Ja. Han är ordförande för Häcken. Han sitter i styrelsen för svensk elitfotboll. Han är med i elitfotbolldam.
Och han står i mål.
Exakt. Han är ledamot i Svenska fotbollsförbundet tillsammans med Reinfeldt då. Och är ordförande då i elitfotbolldam.
Men han känns ju ändå som att han kanske... Han är inte lika skandalobsusad som Ola Särnecke.
Nej, alltså han har ju faktiskt byggt upp Häcken, får man ju säga. Alltså han har ju faktiskt gjort så att Häcken har vunnit till och med.
Vi har kommit hela vägen från Norge för att helliggöra BK Häcken.
Vad säger du om matchen ikväll då? Vad gjorde de så bra idag?
Häcken! Fy fan! De spelade
4-0! De överkörning!
De spelade röven off änglarna! Så är det!
IFK Göteborg har ju redan ett sponsoravtal med Särnecke. Så här uttryckte sig Håkan Mild då i IFK Göteborg när de förlängde sitt sponsoravtal.
Med Karlatornet sätts Göteborg på kartan på ett helt nytt sätt. Och med sin del i den moderna svenska stadsutvecklingen och sitt stora engagemang inom idrotten har i stort sett varje göteborgare invånare i vårt land en relation till Särnecke. Inte helt olikt hur IFK Göteborg är både hela stadens lag och ett folkets lag i ett nationellt perspektiv.
Det här var i samband med januari 2024. Och då visste ju inte Håkan Mild att under det här året så skulle Särnecke inte bara förlora allt han ägde. Han skulle bli avsatt, och det visar att han har sålt ett Särnecke till Doxa fullt med skulder som sänkte Doxas egen värdering av sig själva på grund av att de hade köpt det här.
Aj.
Han förlorat företaget döpt efter sig själv. Alltså det har vi pratat om innan. Det är...
Ja. Han har inte bara förlorat företag, han har blivit utkastad i styrelsen. De vill inte ha någon där. Han är för dålig.
Han är för dålig.
Förra podden så pratade vi om det nya journalsystemet i VGR, Västra Götalandsregionen. Millennium. Och då sa vi ju så här. GP har ju verkligen försökt dramatisera det här så mycket som möjligt.
Mm.
Ja, nu hoppas jag verkligen ingenting förändras.
Gjute vågor på...
inte kan bada i bra nyhet.
Men fan vad GP kommer vara nöjd om det blir problem. Alltså, ja, alltså de kommer vara så jävla nöjda.
Ja, de kommer vara så här, fan vad gött att slippa vi skriva den här jävla artikeln om den här katten.
Och vad är det som har hänt?
Det sket sig totalt.
Åh, fy fan vad det sket sig.
Totalt kaos liksom.
Mm.
Det är precis hon som ansvarig har avgått. Man har skjutit upp på införandet för det har varit så många problem.
Mm.
Läkare efter läkare har bara gått in och kritiserat i media. Dagarna till ända.
Ja, de fick ju till och med presskonferensen avbruten av en rantande läkare just som i två minuter bara hörde en lång utläggning om allting som hade gått till helvete. Och då var det så första dagen typ. Alltså ja. Det var... Ja.
Fantastiskt.
Bajsmacka.
Det var inte hela regionen, det var bara nej. Ett sjukhus.
Ja.
Det är liksom helt kaos. Och jag tycker det är lite tråkig inställning.
Du tycker de är lite negativa läkarna, ja, alltså, sjukvårdspersonalen.
Det är ju ändå jul.
Ja, men du har inte fel, det har du inte.
Och jag tänker så här, det är inte här är inte bara en fest som handlar om tomtar och julklappar. Det handlar ju om någonting särskilt. Gör inte det? Den här.
Jesus.
Det handlar om att ta hand om sin näste och allting sånt. Ja. Det handlar om att sprida ett positivt budskap i världen. Så jag tänkte att jag skulle läsa en av våra viktiga texter.
Är det den du reciterar i duschen?
Inte tomten.
Nej, okej. Okay. Martins fru har berättat detta nämligen.
Va?
Att Martin reciterar tomten i duschen.
Nej.
Jo.
Men alltså, jag...
Vad kul.
Jag är ju lite expert på sådana här områden. Jag vill inte slå på mig bröstet. Men jag har ändå studerat hela texter och sånt.
Mm.
Ja. Så jag tänkte jag kunde läsa lite ur en text här.
Kör.
Ja. Vid den här tiden utfärdade regionstyrelsen en förordning om att hela Västra Götalandsregionen skulle byta journalsystem. Det var det första stora vårdskiftet och det ägde rum när Jonas Attenius var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Göran Johanssons hus, begav sig till Göran Johanssons stad Göteborg för att folkbeföra sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den förstfödde, Herbert. Hon lindade in honom på Östra sjukhuset eftersom det inte fanns någon plats för dem på Sahlgrenska sjukhus. I samma trakt befann sig några journalister från Göteborgsposten som bevakade vårdskiftet. I sjukhussängen låg Maria som hade fått skador efter förlossningen. Då stod läkaren framför dem och sa det. Var inte rädda. Jag bär bud om en stor glädje. En glädje för hela din familj. Idag kan du åka hem och jag ger dig recept på smärtstillande för dina besvär. Jag ska bara uppdatera ditt recept i journalsystemet Millennium genom att klicka på patient i menyraden. Klicka på sök patient, klicka på fältet person-ID, ange personnummer eller välja personnummer från rullgardinsmenyn. Klicka på fältet bredvid person-ID, skriv in ditt personnummer, 12 siffror, tryck enter, klicka på lägg till vårdhändelse. Klicka på patienthanteringskonversation, klicka på oplanerad vårdhändelse, klicka på fältet vårdinrättning, skriv in Östra sjukhuset och tryck enter. Klicka på rullgardinsmenyn för fältet tolkbehov, klicka på nej bland alternativen, klicka på spara och fortsätta, klicka på rullgardinsmenyn för fältet och byggnad, klicka på område 1, klicka på rullgardinsmenyn för fältet enhet, skrolla ner i menyn till avdelning 308 förlossning och klicka. Klicka på rullgardinsmenyn för fältet MVO, klicka på förlossningsvård bland alternativen, klicka på rullgardinsnivå för fältet administrativ vårdnivå, klicka på primärvård bland alternativen, klicka på fältet MRU, ansvarig resurs, skriv in hela eller delar av mitt namn, tryck enter på sökikonen, dubbelklicka på mitt namn bland sökresultaten, klicka på rullgardinsmenyn för fältet yrkeskategori, scrolla ner i menyn till läkare och klicka, klicka på spara och stäng, dialogruta, vill du öppna journalen öppnas, klicka på ja, journalen öppnas. Klicka på fliken arbetsflöde primärvård. Skala ner till komponenten läkemedel. Klicka på lägg till. Klicka i sökfältet. Skriv in läkemedlets första bokstäver. Markera önskad läkemedel bland sökresultaten som presenteras i en osorterad lista. Klicka på dokumentera för att komplementera med saknad information. Eller okej för att ignorera. Klicka på fältet dos, skriv in doseringsanvisning i korrekt format. Klicka på fältet administreringssätt, skriv in administreringssätt i korrekt format. Klicka på administreringstillfällen, skriv in administreringstillfällen i korrekt format. Klicka på läkemedelsform, välj form i rullgardinsmenyn. Klicka på flik 2, välj förpackningsstorlek genom att klicka på ett av de tillgängliga alternativen. Klicka på signera, invänta bekräftelse från apoteket och sedan dokumentera som är ytterligare 24 steg. Alla som hörde häpnade över vad läkaren sa det. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och Göteborgsposten vände tillbaka och lovade sina läsare för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts till dem.
Vackert.
Ja. Jag är nästan gråtvärdig.
Ja. Nej, men det är verkligen det här julen handlar om.
Ja. Alltså, jag tror du tappade mig efter typ så här femte menydykningen där, men...
Jag har faktiskt kortat ner den här listan.
Du har kortat ner den?
Ja, ja precis, för sen avslutade du och säger att du skulle komma 25 till eller vad var det?
Precis, om man ska dokumentera så är det 24 steg till.
Åh, herregud.
Alltså, om det där är jobb... Alltså, då hade jag nog fått en hjärtattack och se kodningen till det där.
Ja, men det är det som är det konstiga. Det här har ju funnits i flera länder jättelänge. Hur kan det fungera så här? Alltså det här var, om man ska förnya ett recept så tar det alltså över 100 klick.
Men det var ju så många av de här som hade kunnat vara förin.
Alltså, ja.
Förifyllda. Alltså om läkare Carl Carlsson loggar in med sin personliga ID, då vet de väl var Carl Carlsson jobbar. Det är så mycket av det här. Ja, men de har inte börjat fylla i vad de var någonstans, vilken byggnad och vad han jobbar med. För det är ju han som har loggat in. Alltså det är så otroligt... dålig.
Ja, kunde de inte bara kunna spara så använda profil?
Exakt.
Ja, nej, det...
Kan man också kunna göra någon snabbväg så att om man nu ofta skriver ut liknande läkemedel till för kvinnor som precis fött så borde det finnas, ja, det är så jävla dumt. Men sen kommer nyheten också kort därefter att det har införts att företaget som ligger bakom hade slutat uppdatera så att alltså, de har skrotat det här systemet själva.
Oj.
De kommer inte släppa några fler uppdateringar av det här för att de har liksom...
Nej, jag Millennium. Förstår varför.
Ja, det är precis det företag som ligger bakom Millennium.
Det är helt senare.
Men det finns ju också många... Alltså, Linux har ju bättre gratis sjukvårdssystem.
Ja, men det finns också två... Alltså, det finns ju någon typ av samverkan mellan jättemånga regioner i Sverige som har gått och gjort en gemensam upphandling om samma system, och det är inte Millennium.
Ja, just det.
Så att det finns typ två till system som är mycket, mycket bättre och som typ alla andra har. Det är bara typ tre regioner av 21 då, i hela Sverige som har valt att hoppa på Millennium.
Vet ni hur mycket det har kostat, konsultkostnaden, att införa Millennium?
Oj, oj, oj. Mer än jag har i årslön i alla fall.
Nej, exakt så mycket. Nej, jag ska vara. 800 miljoner.
Några 10 mer. Det är så mycket pengar.
Vilket är ju då, om man då jämför med hur mycket som har skugits ner i Sahlgrenska, så är det väl vad då? Vi pratade om tidigare, 100 miljoner.
Åh, herregud, ja. Så ja, 800 miljoner hade ju kanske varit bättre att spara till något lite roligare. Typ alltså anställda.
Ja, eller alltså
på förlossningen.
Med de pengarna hade de ju också haft råd utan problem att utveckla sig ett helt egna system.
Man tänker sig att ett sånt här system skulle leda till en mer större effektivisering av. De är ju ineffektiviserat väldigt, väldigt mycket, känns det som. De kommer ju bara skapa...
frustration.
Det här måste ju öka kostnaderna något enormt. Att läkaren inte kan... Att det tar 10 minuter att ge förnya ett recept liksom, för en patient.
Jo, men det är ju något sånt av liksom samma tid som det tog att sköta administrationen för 8 patienter så hinner man göra typ 2. Alltså det är något så här. Så att det är liksom den administrativa bördan har ökat med flera 100%. Mm. Och om man tänker då på liksom vad man tycker att sjukvårdspersonal ska jobba med så är det ju inte administration. Och det tycker ju, alltså det här är så jävla tröttsamt med det här samhället. Mm. Att det är så här, alla partier från höger till vänster kan gå till val på att de vill minska administrationen för liksom de första linjens arbete, eller vad man kallar det, liksom i kärnverksamheterna. Men det är ändå så bara fortsätter de genomföra olika jävla liksom upphandlingar och faktiska åtgärder som bara ökar administrationen och lägger massa liksom ökade arbetsuppgifter och ökat ansvar. Och alltså, folk dör ju för fan av vårdskador på grund av det här. Alltså jag fattar inte varför folk inte blir surare.
Ja, det är faktiskt helt galet. Det är skittok.
Ja, det kanske var jag så att det borde komma en italiensk-amerikansk man och skjuta Millennium-systemet i huvudet. Det kan jag tycka.
Och med det sagt så kanske vi vill önska god jul och god helg eller vad fan man säger i den här podden.
Och ett riktigt gott nytt år.
Ja.
Jag ser fram emot GP-surverkerier som vanligt.
Just det, på bananpegan. Ska ni göra något trevligt på julen och nyår?
Inga planer.
Jag ska fira jul i Göteborg för första gången i mitt liv.
Jag med.
Ja.
Alltså, kul.
Det är stort för oss.
Ja, härligt. Vi får...
God jul.
God jul.
Du får lyssna igen.
Så var det så bra. We'll be right back. Sorry.
Välkomna till våran nissebord.
Ja, det här är det rimverkstad. Brukar ni kolla på Bingolotto den 23 december?
Ja,
i livet.
Uppesittarkvällen är ju tvärmysig. Gör du det?
Jag brukar alltid kolla med min mormor, men hon somnade alltid så fick jag spela på flera lotter. Ibland hade jag 3 lotter, det var jättestressigt. Jag var vaken.
Men idag behöver du inte det, du kan ju bara skrapa och så kan du kolla efterhand.
Jag gillar inte det.
Nej, det är fusk.
Ja.
Ja, precis. Nu kan man ju bara spola tillbaka Bingolotto om man vill.
Men man måste ju kunna ringa så man får prata med loket.
Ja, alltså, Johan, jag vet inte vad jag ska vara den som knäcker nyheten för dig, men Loket Olsson är inte programledare längre.
Men han är inte död, va?
Jag tror han är död.
Jo.
Va? Är Loket död?
Ja, det tror jag.
Jag tror inte Leif Loket Olsson är död. Ja, det var det avsnittet. Jag är ju pro-socialdemokraterna.
Jag stämpar det.